härligt att få komma än en gång till Kristinakyrkan för att uppleva gemenskap och predika. Jag har fått göra det några gånger nu. Och som Eva sa alldeles i början så är det mycket som händer den här söndagen då. Att det är mors dag, EU-val och vi firar då i kyrkoåret bönsöndagen. Och predikan idag kommer att handla om bönen. Vad mäktigt att höra och lyssna till bibeltexten från Lukas evangeliet på olika språk. Tänk att på alla språk som finns så sänds det upp böner till himmelens Gud. Och vi som är samlade här idag i Kristinakyrkan, vi har alla erfarenheter av bön. Jag är tacksam över att jag som barn fick lära mig bönen Gud som haver barnen kär. Att jag fick gå i söndagsskola och växa upp med de bibliska berättelserna. Min konfirmationstid var viktig för mig. Och jag längtade efter mening i livet. Kände mig rotlös, som man gör i tonåren. Och varje söndag under konfirmationstiden så gick jag till kyrkan på förmiddagens gudstjänster. Och på söndagskvällarna så följde jag med min farmor till Frälsningsarmén, för hon var frälsningssoldat. Nyårsdagen 1959 på kvällen, jag var då 13 år, så satt jag tillsammans med farmor i armélokalen och kårledaren kom ner till mig i bänken där jag satt och frågade om inte jag ville bli frälst. Och det ville jag. Och vi gick tillsammans till botbänken som ju finns i Frälsningsarméns lokaler, böjde knäd och bad. Och kårledaren, hon bad en mening i taget och sen uppmanade mig att upprepa hennes ord. Och jag kanske inte kände något mirakel kanske den där nyårsdagen för nu 60 år sedan. Tänk vad tiden går. Men den stunden på Frälsningsarmén i Hagfors i Värmland räknar jag som min andliga födelsedag. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå, lyder orden i en sång. Och så har åren gått, 60 år sedan dess. Och livet har ju gått upp och ner i livets berg- och dalbana som det ju gör för oss alla. Men under alla livets skiftningar så har jag haft Gud som grundtrygghet i mitt liv. Under vissa tider i livet så har bönen varit intensivare. Och under andra tider har bönerna varit svaga och flämtande. Olika undersökningar som har gjorts talar sitt tydliga språk att vi ber. Svenska folket ber. Och man ber kanske mer när det är svårigheter i livet. Jag vill citera något ifrån Olle Karlssons bok Kristendom för ateister, som handlar om tro och bön. Så här skriver han. I en sketch som jag såg på tv tog en grupp passagerare plats i ett flygplan. Precis innan planet skulle lyfta gjordes det en statistisk undersökning av hur många som trodde på Gud. 15% var troende, ytterligare 15% var ateister och resten brydde sig inte. Plötsligt hamnade planet i en djup luftgrop och hälften av alla i planet blev troende. Efter ytterligare en stunds flygresa stannade en av planets motorer. Och då blev alla passagerarna troende. Piloten lyckades dock få igång motorn igen och kunde landa planet som vanligt. Och alla kunde stiga av oskadda och välbehållna. Då var situationen återigen densamma som innan de började flygresan. Några trodde absolut inte, men de flesta brydde sig inte. Och vi kan le lite grann åt den här sketchen. Men jag tror att människor tror mer än de tror. Och de gamla läsarsångerna är populära hos många. Och man sjunger gärna med, har jag upplevt, i barnatro. Till himmelen du är en gyllene bro. Man har en längtan efter tro. Längtan efter att våga be till Gud. Men hur gör man? Det finns många olika bönböcker med råd om hur vi ska be. Och böner för olika tillfällen i livet. Och lärjungarna i bibeltexten som vi ju hörde kom till Jesus och sa de här orden: Herre, lär oss att be. Och den bönen behöver också vi stava på. Vi går många utbildningar under livets gång. Och hur många av oss väljer att gå i en böneskola? Hur gick det till egentligen när du lärde dig att simma? Inte hjälpte det att vi fick teoretiska anvisningar om hur det skulle gå till. Att vi satt på land och tränade rörelser och torrsim. Men det gjorde ju inte att vi kunde simma. För att lära oss simma så måste vi ner i vattnet. Vi måste lära oss med kroppen hur man gör. Och vi måste ha förtroende att överlämna oss. Vi övar oss och rätt som det är så flyter vi. Och sen kan vi träna och öva och känna att en dag så kan vi simma riktigt bra. Och så är det. På samma sätt är det med bönen. Vi måste öva oss. Dag för dag, vi måste helt enkelt be. Det är det sättet, Herre, lär mig att be. Att vi ber. Bön är hjärtats samtal med Gud. När lärjungarna bad Jesus om hjälp i bönen så gav han dem den här bönen, Fader vår. Som vi har bett tillsammans och som vi har hört kören sjungas underbart. Och den här bönen sammanfattar alla andra böner. Bönen Fader vår ger livet inriktning mot Fadern, mot medmänniskorna och mot framtiden. Och Jesus undervisar också i bibeltexten om att vi ska hålla ut uthålligheten. Man kan knacka på och verkligen inte ge upp. Det kan ofta vara natt i trons liv. Och vanan att bedja kan bära oss igenom livets vinternätter. För livet är inte alltid en autostrada, en turistresa. Det är verkligen upp och ner i livet. Och då är det ibland bra att ta till sig andras böner, skrivna böner. De kan ge stadga och innehåll åt våra böner som annars blir tröttare och glesare för var dag. En bön som har hjälpt mig under dagar av mörker, det är en bön av Olof Hartman. Och han ber så här: Bara detta återstår mig, att lita på ditt löfte, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp. Du har uppfyllt natten med din närvaro, gjort min ångest till din ångest, min ensamhet till din ensamhet, mitt rop till ditt rop. Jag tror det, inte för att det känns så, utan för att du sagt det. Och jag tycker om de här orden, precis som det sista. Jag tror det, inte för att det känns så, utan för att du sagt det. Vi lever i en snabb tid. Allt ska gå fortare och fortare. Man gjorde en undersökning, läste jag för en tid sedan, vad det vanligaste ordet var under 1900-talet. Och det var ordet fortare. Allt skulle gå fortare. Men så är det inte i det andliga livet. Där får vi också lära oss långsamhetens kultur. Mognaden tar tid. Och det finns inga andliga genvägar. Och därför är uthålligheten så avgörande. Och det kommer vår, också efter de längsta vintrarna i andens värld. För så är det ju. Om vi vaknar en mörk natt så kan vi tänka att det är så mörkt så det kan aldrig bli ljus mer igen. Och när man går ut kanske en av de kallaste vinterdagarna i snöväder och allt det här, så tänker man att det finns inte möjlighet på jorden att det kan bli gröna gräsmattor igen och det ska blomma av allt det här vackra som vi idag ser. Men efter varje vinter så kommer det en ny vår och en ny sommar. Och så är det också i andens värld, i vårt andliga liv. Och Jesus, han påminner oss om att vi ber till en kärleksfull fader som vill det bästa för oss och som älskar oss, som omsluter oss med kärlek, att vi är älskade i befintligt skick. Astrid Lindgren, hon ger fina bilder på förbehållslös och bråddjup kärlek. Och jag tänker på Emil i Lönneberga och hans relation till drängen Alfred. Emil hade suttit en hel lång dag i snickarboden. Full av bitterhet och trots så har han förskansat sig där inne till långt fram på kvällen. Och då han till sist tröttnat på att sitta där så kravlar han sig upp genom skorstenen. Och blir så sotig att Lina tror att han är en myling, vad nu en sådan är. Men Alfred ser igenom allt det smutsiga och känner igen sin vän Emil. Så här skriver Astrid Lindgren. Då ställde Alfred sig vid bodgaveln rakt nedanför Emil och bredde ut armarna. Hoppa, Emil, sa han. Och Emil hoppade mitt i famnen på Alfred. Och sedan gick de ner till sjön och badade. Och det behövde Emil. Jag har aldrig sett maken till unge, sa Lina. Och gick sprutande arg in och la sig i sin kökssoffa. Men i Katthultssjön bland vita näckrosor simmade Emil och Alfred omkring i det svala vattnet. Och på himlen satt julimånen röd som en lykta och lyste för dem. Du och jag, Alfred, sa Emil. Ja, du och jag, Emil, sa Alfred. Tror jag det. Och tvärs över sjön gick en bred, blank mångata. Men inne kring stränderna stod mörkret svart. Så långt Astrid Lindgren. Och här upplever vi en ömsesidig och fåordig kärleksförklaring. Men äktheten tar man inte fel på. Du och jag, Alfred. Du och jag, Emil. Och det här är en bild för mig av Gud. Där Gud också säger du och jag. Och så säger han vårt namn. Och så får vi känna att det är så skönt att kunna våga hoppa, billigt talat, i hans famn. Och vi får finnas i den famnen. Och vi får i förtroende tala med Gud, med Jesus, med den helige ande. Och att be, det är för mig att andas. För varje andetag som jag andas ut så kan jag också be om att jag får andas ut all oro, alla bekymmer, allt det här som oroar mig. Och när jag andas in igen så kan jag andas in kraft och frid och ro. Så att bedja, det är precis som att hela tiden kan vi gå omkring och be. För vi andas ju hela tiden. Andas ut allt som tynger och andas in frid och ro. Men det är också utmanande att be. Det är utmanande att hoppa i Guds famn. Och vi närmar oss pingsten med dess budskap. Vågar vi överlämna oss åt den helige ande och gå på okända vägar? Att lyda andens maning, anden som leder oss dit anden vill. Och anden stannar inte där det är bekvämt. Anden kallar mig vidare. Litar vi på löftet att Jesus är med oss alla dagar till livets slut? Och i de här orden alla dagar så inryms just alla dagar. Alla slags dagar. Och jag tänker på den här filmen jag såg för jättemånga år sedan som handlade om en änka som berättade för sin väninna att om mannens begravning. Och så sa hon så här att prästen, han sa till mig att Jesus är med alla dagar. Men han sa ingenting om nätterna. Och jag tänkte på det också. Att Gud är med oss alla dagar och alla nätter. När vi kanske ligger sömnlösa och oroar oss. Då är han med i alla sammanhang. En god vän som är dominikanens syster i katolska kyrkan. Hon berättar att när hon skulle avlägga sina livsbeständiga löften så sa hennes novismästarinna till henne: nu står du på den högsta trampolinen och du hoppar rakt ut i tillvaron utan att veta om det finns något vatten som tar emot dig. Starka ord. Nu står du på den högsta trampolinen och du hoppar rakt ut i tillvaron utan att veta om det finns något vatten som tar emot dig. Vårt liv i anden är varken bekvämt, förutbestämt eller tryggt. Men vi får, billigt talat, hoppa i Guds famn. Som Emil hoppade i Alfreds famn, så får vi hoppa i Guds famn. Och han har lovat att vara med oss. Han leder oss hela vårt liv. Om vi stannar upp så dör vi. Guds anden är skapande, nyfiken och frimodig. Och du och jag, vi är kallade att bli det som Gud har ämnat oss till. Och det är så skönt att få vara i Guds hand. Att han leder oss dag för dag. 1991 så sökte jag tjänsten som arbetare i sjukhuskyrkan. Visste ingenting om Lindesberg, visste ingenting om sjukhuskyrkan. Men Gud har lett mig hela tiden. Och här har jag många vänner också i Kristinaskyrkan som jag mött under alla de här åren. Och känner också att den tro som jag fann som 13-åring, den bär mig också än idag. Och som Göte Strandsjö säger så fint i den här sången: som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Och där får vi vara i den här stunden just nu. Att vi får känna på bönsöndagen att Gud hör oss och att våra böner duger. Och att vi får ha den här kontakten mitt i larmet under rusningstid, säger Karin Hartman i en dikt. Så går jag med radar i mitt bröst och känner att jag får in en hälsning utan ord. 800 000 ljusår från vår jord. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du möter oss med kärlek, med värme. Och att vi idag får bildligt talat hoppa i din famn. Känna att du bär oss i livets berg- och dalbana. Vi alla som har varit tillsammans den här gudstjänsten, vi har upplevt olika saker under livets gång. Glädje, sorg, förtvivlan och allt däremellan. Men ändå så får vi uppleva att du är den som bär oss hela livet. Och att vi är trygga i din hand. Och som vi sjunger ibland, Jesus, i dina händer jag vilar till livets slut. I tryggade händer kan vi inte vara. Och vi tackar dig för att du vet vad vi var och en behöver, vi som finns här inne. Du vill lägga dina händer på oss. Du vill hela oss, du vill rena oss. Och du vill fylla oss med kraft. Och vi överlämnar oss, Gud, i din hand. Och tack för att vi får be och våra böner blir hörda. Amen.